Kommer WHOs planer för framtida pandemier tvinga länder till underkastelse? Vad har hänt med KD? Och varför kommer det ofta så många avslöjanden om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist.
Alltid lika roligt att vara här.
Roligt att ha dig här, Sven.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om att Världshälsoorganisationen, WHO, håller på att ta fram avtal för hur länder ska hantera framtida pandemier. Det handlar om att WHO kan få större befogenheter över hur länderna ska hantera pandemier. Och kritiker oroas nu över att det här kan innebära större överstatlighet. Det vill säga att WHO skulle kunna köra över medlemsländernas självbestämmande. Rent konkret skulle det här kunna innebära att länder tvingas införa utegångsförbud eller vaccinkrav. Men exakt hur det kommer se ut är inte klart än eftersom det inte finns några färdiga dokument. Klart står det i alla fall att Sverige nyligen var med och förhandlade kring de här avtalen. Och att det kan komma att påverka Sverige i framtiden. Men när Världen idag kontaktar Socialdepartementet så säger de att ifall det blir några ändringar som kommer påverka svensk lagstiftning så måste det gå igenom riksdagen först. Vad säger du om det här?
Alltså jag kan ju förstå själva tanken med om det nu skulle vara en pandemi som covid-19 till exempel. Som ju nu inom parentes troligtvis blev släppt ifrån det här laboratoriet i Wuhan som vi har talat om tidigare.
Ska inte prata om nu.
Nej, jag vet ju det. Men alltså, tänk ett virus som är 10 gånger värre. Det är klart att jag kan förstå tanken med det. Men samtidigt va? Alltså, jag tror inte Sverige ska underkasta sig en överstatlig medicinsk polismyndighet som ska gå in och liksom, bestämma vad vi ska göra i Sverige. Alltså, om man tänker efter, vad är det, om det nu skulle bli en farlig pandemi, varför skulle några experter i FN veta mer än vad våra experter skulle kunna göra? Ungefär som att våra experter skulle vara oense med FN. Alltså, jag förstår. Står det inte, va?
Men är det inte troligt att det finns en bättre kunskap i det här organet än vad det finns i lilla Sverige?
Ja, men om det nu skulle vara så förmedlar den kunskapen till svenska myndigheterna. Så utövar vi med stor sannolikhet den. Så att man behöver ju inte överlämna makten för det. Det är ju det handlar om. Så att nej, suveräniteten ska ligga i nationens egna händer.
Men är det inte bra att man gör vad man kan för att skydda människorna från död och sjukdom?
Självklart, och det tror jag också våra myndigheter är väldigt angelägna om. Så återigen, så jag kan förstå att man tar i frågeställningarna hur man ska göra vid nästa pandemi, för den kommer med stor sannolikhet komma. Men att överge sin nationella suveränitet, det är absolut ingenting man gör. Nu finns det logik kanske i det, i vissa tankar, men vem vet vem som imorgon ligger bakom WHO. Så att jag tycker det är oroväckande.
Men pandemier är ändå någonting som rör i stort sett hela världen. Krävs det inte då ett visst mått av överstatlighet?
Ja, men det som krävs är kommunikation. Det som krävs är samarbete av olika slag. Men man behöver ju inte överlämna sin suveränitet för det. Det är det som jag tycker är skärningspunkten här. Jag tror säkert de svenska myndigheterna vill lika väl, om inte ännu väl, Sverige än vad FN-folk vill.
Ja, vi får se hur det blir. Det är inget bestämt än. Nej. Så det är inte säkert att det kommer bli att Sverige överges.
Nej, men jag hoppas
så. Det måste gå igenom riksdagen först ifall det blir den typen
av bestämmelse. Exakt, det är nästan en grundlagsfråga, tänker jag, om man ska överlämna sin suveränitet, även om det skulle vara kristider. Så att jag tänker att jag hoppas sund förnuft vinner här.
Vi ska gå över till nästa ämne. Och då handlar det om Kristdemokraterna.
Okay.
I veckan stod det klart att partisekreteraren Johan Ingerö tvingas lämna sin tjänst efter att partikollegan Sara Skyttedal har polisanmält honom. Bakgrunden till det ska vara en händelse som ägde rum för 9 år sedan, då Johan Ingerö enligt Skyttedal ska ha ofredat henne på något sätt. Johan Ingerö säger att han vet vilket tillfälle som åsyftas, men att det inte stämmer att han ofredade henne. Eftersom det här är ett brott som preskriberas efter 5 år och därmed inte kommer leda till något åtal, så är det många som frågar sig ifall det här handlar om någon slags maktkamp. Vi ska inte gå in i alla detaljer kring det här och prata om vad som är sant och inte sant. Men klart står det i alla fall att KD har rört sig ganska långt bort från det parti som Levi Petrus en gång startade. Nu pratas det om droger, spritfester och fysiska närmanden. Vad har hänt med KD?
Alltså jag måste bara kommentera kort, alltså det här med Ingerö och Skyttedal, va? Alltså det är ju inte bra för KD detta, det måste jag säga så alltså faktiskt. Och de är ju ändå två ganska profilerade personer, högt upp i någon form av partitopp. Och jag tycker ju att det är lite märkligt när man polisanmäler efter 9 år, men det är verkligen inte bra med sexuellt ofredande. Så någonstans har det ju säkert hänt någonting då i de här festerna. Så att,
nu vet vi inte riktigt.
Nej, men utan tvekan har de ju polisanmält. Men någonstans är ju i botten, det är någon form av maktkamp. Och jag fick också någon uppgift om att Johan här hade velat stoppa henne i något tv-program där hon ville presentera sin syn på cannabis. Nåväl,
vi vet inte detta. Inte, men vad säger de om utvecklingen inom
exakt,
KD?
Exakt, det är bra. Vad har hänt med KD? Alltså jag vet inte, jag tror många kanske som någonstans kan känna att man, vad är KDs själ, om jag uttrycker mig så. Det som en gång har funnits där. Jag tycker ju faktiskt att Ebba Busch är en duktig politiker. Men någonstans har man ju glidit åt långt bort ifrån de grundvärderingar som man hade. Det tror jag vi alla måste hålla med om. Och att hon någonstans står som någon förespråkare för att grundlagsskydda aborträtten. Det är klart att skulle partigrundarna, det var Levi Petrus och Birger Ekstedt, skulle de lyssna på detta så skulle de, det är ungefär som att Motormännens helnykterhetsförbund skulle tycka att vi måste ändra 2%, alltså 2% för att inte åka fast för fort, onykterhet i trafiken. Mm. Vi ska höja den till 8%. Det vill vi gå före. Det är något som inte stämmer, va? Att det finns alkohol i fester, det är så är det ju. Men det är klart, det finns ju gränser för allt. Va? Så att,
ja, även politiker är väl människor?
Även politiker är människor, va? Men det är människor med stort ansvar. Och bör också ha det. Återigen, kommer vi tillbaka lite till det. Du anklagade mig för att vara moralist vid något tillfälle här. För mig är moral positivt. Fråga idrottsmän, är moral positivt? Det är avgörande för framgång. Så ju högre upp, och det är ju ofta skandaler och problematiker. Det kan vara i politiska partier, det kan vara i organisationer av alla slag. Det är ju moral det oftast faller på. När nyckelpersoner kliver över vad som är gränser. Så att moral är superpositivt. Så man måste ställa sig frågan, hur får man moral? Och det är kanske den business jag sysslar mycket med. Det handlar mycket om de inre värderingarna.
Ja. Vad tror du är vägen framåt för KD nu då?
Ja, men det är någonstans att återgå. Man ska vara professionella. Man ska vara bäst på plan. Man ska vara trovärdiga och veta vad man håller på med. Och jag tycker att man ska lyfta fram de här nyckelfrågeställningarna. Som till exempel familjen. Familjen är kärnan för ett samhällsbygge. Tänk om KD verkligen kunde bli familjepartiet. Och också kampen för människovärdet. Även de som ännu inte har fötts. Och även de som håller på att dö. Det kan ju inte vara enda frågan. Men att man vågar göra. Tänk om det skulle finnas ett parti i riksdagen. Som i alla fall någonstans går emot, vill sträva för en det ofödda barnen. Det finns ju inget parti då som står upp för de ofödda barnen. Så att här går hon åt fel håll.
Ja, vi får se hur det går för KD framöver. Vi ska byta ämne. Och då handlar det om veckans tips. Ja, vad har du med dig den här gången?
Ja, jag har med mig en bok som har blivit internationellt väldigt omtalad. Och det är en bok som heter Moneyland. Av en författare som heter Oliver Bullock. Och han är författare, han har skrivit många böcker, flera böcker. Och han är också skribent i New York Times och The Independent. Otroligt intressant. Vad händer med alla dessa oligarker och alla dessa som tjänar enorma pengar? Det är bara någon procent som äger hälften av hela jordens tillgångar. Som inte betalar skatt. Vad händer med alla dessa penningflöden? Den här boken, den är så intressant och så avslöjande hur bedrägligt vi lever i den här världen. Och att stora delar av världen svälter och en del köper sig advokater, köper sig skickliga förvaltare hur man ska komma undan skatt och myndigheterna. Skrämmande, men jag tror på sanningen och vi behöver hitta den. Så den finns på svenska nu. Mm. Den har funnits något år på marknaden, men den är verkligen värd att läsa för den som vill veta lite mer.
Ja, tack så mycket för det.
Varsågod.
Vi ska gå över till det sista nu.
Ja, just det.
Och då handlar det om en teologisk tittarfråga. Ja, vi ska gå över till en tittarfråga. Mm. Och den lyder så här. I Portugal har nyligen avslöjats att 4815 barn har utsatts för sexuella övergrepp av landets präster. I Frankrike har kyrkan tvingats betala ut skadestånd till hundratals barn. De värst drabbade får 600 000 kronor i skadestånd. Hur kommer det sig att dessa händelser hela tiden upprepas runt om i den katolska världen? Ligger roten till det onda i att prästerna ska leva i celibat och därför ger sig på barn och ungdomar, varav många drabbas av livslånga trauman? Vad säger Bibeln om celibatet? Mm, det läsaren syftar på är alltså en utredning som visar att nästan 5 000 barn i Portugal under de senaste 70 åren har utsatts för sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan. Och att barn eller personer i Frankrike som utsatts för liknande saker nu då ska få skadestånd för det. Mm. Och det här är som läsaren skriver ingenting nytt, utan det har kommit många sådana här avslöjanden. Mm. Så vad svarar du på läsarens fråga? Mm. Det här är inget som sker i bara katolska kyrkan, men det förekommer ju ändå där. Mm. Varför gör det?
Alltså, det här är ju en avskyvärd sanning. Och otroligt förkastligt ur alla aspekter naturligtvis, och tragedier. Men jag ska vilja ge någon form av lite, lite bredare svar. För det första så ska vi bara förstå det att katolska kyrkan, romersk-katolska kyrkan är världens största organisation. 1 miljard människor i runda slängar tillhör den här organisationen. Det vill säga, det är klart att det händer mer bland 1 miljard människor. En sekt på 100. Det andra är ju att det är många barn i de här kontexterna. Det är ju gosskörer, det är otroligt mycket barn. Och så kommer det som också vår läsare helt riktigt konstaterar. För att bli präst i den romersk-katolska kyrkan så måste du avlägga celibatlöften. Det vill säga att avhålla sig från sexuell gemenskap. Och det är klart att det innebär ju inte att prästernas sexuella aktivitet avtar bara för att du skriver på ett papper, utan någonstans så skapar man ju en spänning, som jag ser det, bland präster faktiskt. Alltså. Och då blir det ju barn som oftast är de mest oskyldiga, som oftast är tysta än kvinnor. Eller, förstår du vad jag menar? Det, i grund och botten är det, som jag ser det, en osund ordning som katolska kyrkan har när det gäller detta löfte, som kanske den som då känner sig kallad till präst, är tvingad att skriva på.
Mm. Men vad säger Bibeln om celibatet då? Finns det inte stöd för det där?
Alltså, Jesus talar faktiskt vid ett tillfälle om det, och han ger 3 olika typer av det. Han säger att det finns de som föds, sexuella skulle vi säga i vår terminologi. Det kan vara psykisk skada, det kan vara fysiska. Så att man har inte den sexuella aktiviteten. Det finns de som var människor, har blivit asexuella. Och sen säger Jesus för det tredje, att det finns de som för Guds rikes skull har valt att avstå från det sexuella livet. Mm. Och det är alltså människor då. Och det är inte bara katolska kyrkan. Det finns ju många missionärer som har valt att jag lever ett så farligt liv att jag vill inte lämna min familj ensam. Och andra kanske också, jag menar, som kanske har varit gifta och inte gifter om sig. Man väljer helt enkelt att leva i celibat. Så att,
men det tycks inte fungera.
Nej. Och därför tror jag, nu läser vi om det inte fungerar. Det är klart att det fungerar hos många som väljer att göra det. Vi kan inte säga att alla ensamstående liksom gör övergrepp. Men jag tycker ju, i grund och botten är det osunt. Jag tror, inte minst som andlig ledare, pastor eller präst eller vad det är, att du bör vara gift. Just för att kunna ha din sexualitet i äktenskapet. Så att säga, och få utlopp för det där. Och inte minst också när man möter män och kvinnor och barn och andra. Så det finns ett skydd för dig själv och för den som kommer i kontakt med dig som andlig ledare. Så att där är ju... Men det finns också de som lever i celibat. Och det är en möjlighet. Det måste vi inse. Så är det ju. Mm.
Ja, Paulus som skriver i Bibeln, han säger ju att det bästa vore om alla var som han. Ja. Det vill säga att de alla helhjärtat kännade Gud utan att behöva tänka på någon respektive. Samtidigt så säger han ju att män och kvinnor som är gifta, att de inte ska vara ifrån varandra för lång tid, för ni kan inte leva avhållsamt. Ja. Hur ska man få ihop de här 2 bibelorden?
Alltså, det är ingen motsägelse det, men egentligen så är det här med celibat är ur en judisk kontext väldigt annorlunda. Därför att en judisk rabbin var gift, alltså det är grundkonceptet. Men Jesus visar här, och Paulus också då, att det finns också en annan väg för de som verkligen vill gå 100%. Familj och barn och allt, det tar väldigt mycket tid och kraft och resurser, så är det ju. Så att en del kan välja att avstå från det för ett högre syfte. Och jag tror att är man fylld av Gud och fylld av Guds ande så kan man ju naturligtvis uträtta fantastiskt mycket när man kan vara fokuserad på det. Men som sagt, det stora breda ackordet är att vi har alldeles för mycket svaghet inom oss. Så om man kan hitta en livskamrat så är det en fördel. Så ska jag verkligen vilja säga.
Mm. Men om det nu är så här svårt att leva i celibat, hur ska man då kunna kräva att en person som upplever homosexuella känslor ska leva i celibat?
Ja, det du egentligen gör då är att du jämför en sak med någonting annat. Va? Bibeln förbjuder inte och säger inte att det är synd att leva i celibat.
Nej, inte förbjuder, men uppenbarligen svårt.
Det är svårt. Det är svårt att leva överhuvudtaget. Så att vad det handlar om är ju liksom, om du nu väljer att leva i celibat så får du ju leva i sexuell renhet. Och har du brottningskamp med sexuella dragningar, som du säger, homosexualitet, då får du leva, då får du också leva i den kampen. Och leva rent i den kampen. Men kamp har ju i bägge, oavsett detta. Och lever du ett äktenskap så måste du leva i trohet i det äktenskapet. Det är ju Bibelns ordningar. Och jag tror Bibeln har rätt i det. Är det lätt? Nej. Men det är rätt. Jag tror att det är rätt att göra det. Och här behöver vi hjälpa varandra och stödja varandra. Och oftast är ju ensamheten också en problematik för de som lever i celibat eller nu kanske då har den sexuella läggning som man dras åt samma kön. Då behöver man ju ändå lika mycket gemenskap och kärlek och värme. Och där behöver vi ju bygga koinonias verkligen tajta fina gemenskaper som går ut över kärnfamiljen, menar jag. Så det är delvis ett svar på därmed vi lever så individuellt idag.
Mm.
Och det gör det dubbelt så svårt.
Mm.
Det är faktiskt en stor hemlighet i det, tror jag.
Om vi avslutningsvis går tillbaka till prästerna lite kort.
Mm.
Hur tror du att Gud ser på det här och kommer de få något straff på något sätt?
Jag kan garantera dig, Sara, att Gud straffar mycket mer rättvist och på ett sätt mycket hårdare än vad du och jag kan göra. Men också rättvist. Och tänk också att kanske bli, vilket jag tror att en del har blivit också falskt anklagande. Det var hemskt att bli det. Men definitivt, det har förekommit enorma många brott. På sådd kommer skörd och rättvisan kommer. Men låt Gud ta den. Sen ska vi självklart döma människor när vi vet att ett brott har begåtts. Självklart. Men moraliskt sett, jag tycker det är dubbelt hyckleri faktiskt. Om du är en andlig ledare som folk ändå ska följa och så lever ett dubbelliv. Det är verkligen ett hån emot Gud själv.
Mm. Vi ska avsluta diskussionen där. Tack så mycket, Sven.
Tack själv.
Och tack till er som har tittat. Nästa vecka kommer vi med ett litet specialavsnitt då det bara blir fokus på tittarfrågor. Hoppas att ni vill ses då. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer det lite information om det alldeles strax. Ha det bra!